kniven.
Ja, så var det det?
Ja.
Att?
Det var typ 2 minuter sen hade jag ringt till Missing People.
Ja, var så svårt att få tag på.
Hela veckan, du har varit bortblåst.
Ja, det har varit. Jag var borta från planetens yta nästan.
Exakt, ja.
Ja, så är det ibland lite när det går grus i maskineriet hemma med sjukdom och sånt.
Ja, så är det. Men har du sett någon sport nu när VM till och med har börjat här ju för några timmar sedan?
Jo, alltså som sig bör så satt jag ju bänkad fram på premiärmatchen.
Ja.
När Ryssland mer än komfortabelt manövrerade ut Saudiarabien. Nästan, på ett nästan genant sätt, va?
Ja, jag var ju så extremt naiv och trodde att det skulle bli ett kryss i den här matchen och räknade ju inte in Putin.
Nej.
I den ekvationen.
Nej, det är en okänd faktor som man inte riktigt vet vad man har honom.
Hur många miljoner tror du gick rätt ner i Saudiarabiernas fickor strax innan match?
Jag tror vi pratar miljarder, gubben lilla. Alternativt som jag skrev till dig då, hur många kärnvapenspetsar som stod riktade mot Saudiarabien i 90 exakt, minuter.
Exakt. Hur kunde vi inte tänka på det innan match?
Jag fattar inte det. Nej, det var rätt kul att se Pös Putin sitta där med, vad heter han, Infantino i FIFA.
Ja.
Chefen och så någon saudiarabisk sheik, jag vet inte ens vem det var, sitter där och det är så, alltså, de kan inte förstå vad de pratar om, de låtsas snacka det, tror jag, skakade handen.
Ja.
Sen vet jag inte vad du tyckte om invigningen. Jag vet inte vad de dammade av Robbie Williams någonstans.
Ja, herregud, han ska göra en rysk turné här nu, så det är hans marknad.
Ja, han har väl, alla hans pengar är väl rakt upp i näsan, va?
Exakt.
Det kostar på.
Det kostar på, verkligen. Så att, där fick han ju lite välbehövlig airtime då och lite reklam för sin uppkommande turné runt på den ryska taigan.
Men rebellen satt igenom. Du såg att han drog ett finger in i kameran.
Ja, det är klart.
Oj. Fick 2 följare till på Twitter på det.
Yes. Ja, Robbie Williams. Så är vi igång. Ja.
Vad har vi för match imorgon då? Portugal-Spanien var på kvällen.
Ja, exakt. Den sena matchen.
Men du får inte missa SVT:s match. Marocko-Iran. Oj.
Sitter som bänkad.
Ja. Nej, men det är sådana matcher kan bli de roligaste faktiskt med de outsider-lagen.
Ja, men det är väl det som är tjusningen. Och gruppspelet är ju faktiskt jäkligt roligt när det är 3 matcher om dagen. Lite som baseball.
Ja, exakt. Men om man bortser från VM då, som startar idag, eller torsdag, så har det inte blivit så mycket baseball kanske som jag hade hoppats.
Nej, vad synd. Men ja, det har väl inte varit någon supervecka återigen, eller?
Nej, som vi var inne på förra veckan så är det serielunk och kommer nog vara det ända fram till All-Star Game. Därefter så kommer ju saker och ting börja hända och vad säger man? Vissa lag måste börja leverera.
Ja, och det kommer ju bli mer och mer det här trading-snacket och allt sånt där. Så att, och det är väl ganska smart då av Major League Baseball att lägga in det här All-Star Game då, som är om en månad ungefär, va?
Ja, och, visst är det 17 juli?
Ja, jag tror det är det, exakt. Så att, ja, det kan bli lite snack om det då. Jag vet inte om vi ska snacka. Vi får väl se om vi snackar om det i det här avsnittet. Vi får väl se hur långt vi kommer med de andra nyheterna. Men en liten uppdatering kring det kommer antingen den här veckan eller nästa. Sen kommer vi också ta någon vecka off där, va? I samband med All-Star Break. Vi snackar om det.
Ja, exakt. Vi börjar bli gamla nu. Så att
vi har
förhandlat här med svenska podcastfacket om att få 2 veckor.
2 veckors semester faktiskt. Så att,
vi får se om vi kanske slänger in något, något avsnitt.
Ja.
Något gammalt best of eller någonting på 10 minuter.
Ja, eller en snabbis om det händer något. Alltså om det händer något stort, då finns vi ju där såklart.
Jajamän, alltid det.
Jajamän, ja. Men den senaste veckan har ju världens bästa liga. Vad har hänt då? Det hände ju lite roliga saker. Det hettade till lite där på Dodger Stadium, va?
Ja, i, vad blir det då? Natten mot torsdag, va?
Ja.
Visst var det så när Texas Rangers gästade då Dodger Stadium och Los Angeles Dodgers. Jag tror att det var i botten och tredje in i där, så var det då Matt Kemp som försökte göra poäng då. Han stod på andra bas och försökte göra poäng då på en two-out single av Enrique Hernandez.
Ja.
Och det kom ett otroligt bra och välriktat kast från Texas Rangers Nomar Mazara då, som med en studs då åkte in i handsken då på Texas catcher Robinson Chirinos.
Mm.
Och Kemp, han var ju egentligen ute med en, två meter nästan, va?
Ja, minst skulle jag säga alltså.
Ja, men bestämde sig då för att springa över catchen.
Ja, han får ju göra det.
Ja, eller det är ju en väldigt luddig regel. För att, alltså om inte catchen måste fielda bollen, så får han ju inte stå i löparens bana. Och det här var väl lite ett gränsfall, för att det var ju, han tog det på en one-hopper i handsken. Och sen så kom Kemp, så att det var väl lite solklart. Först när jag såg det så tyckte jag att Chirinos var väldigt, vad säger man, alltså överreagerade. Eller tvärtom menar jag, att jag tror att Kemp hade rätt, ja. Men sen så såg jag att han faktiskt fieldade bollen. Men det slutade med att Chirinos lackade ur och knuffade till, eller sa någonting till Matt Kemp, och Kemp knuffade till honom, och sen så tror jag Chirinos fick in en sopa.
Mm.
För sen var det ju slagsmålet igång, bänkarna eller dugouten rensades ju, och jag tror det var Cole Hammers i Texas som lite taskigt höll ett armtag runt Matt Kemp, så han hade inte så mycket att göra.
Okej, okay. Så långt såg jag faktiskt inte det bråket, men om... Robinson Chirinos hade stått där han stod och bollen inte hade hunnit komma till honom, så hade ju Matt Kemp varit safe.
Ja.
För han får ju inte stå där och blockera vägen.
Du menar att domarna hade gått in och efter ett review dömt honom safe oavsett vad som hade hänt? Ja.
Jajamän. Och det man kan, Matt Kemp förklarar sig också för att han har ju blivit väldigt skadad i en sån här situation tidigare, för när han då försökte slida, för då bröt han väl, om han bröt anken eller stukaren väldigt svårt, jag minns inte riktigt.
Jag tror faktiskt han bröt den. Alltså.
Ja. Så därför så går han in på det sättet så att säga som han gör.
Mm.
Springer mer eller mindre över Robinson Chirinos då.
Jag tycker inte, han hade inte så himla hög hastighet. Det kan inte ha varit en så här dunder kollision direkt.
Nej, det var det ju inte. Absolut inte.
Men det är väl den enda nackdelen skulle jag vilja säga med att den här regeln infördes. Alltså jag är för att skydda catchers så att de inte blir påsprungna, det blir inga hjärnskakningar som Buster Posey skadar sig illa. Men samtidigt så den regeln, där fanns ju inget utrymme för spekulationer, utan där var det liksom, det var verkligen svart eller vitt.
Mm.
Nu står vi i ett skede där det är upp till catcher att bedöma, eller upp till löpare att bedöma, eller upp till domaren att bedöma huruvida det var fult eller inte.
Mm.
Och just i det här fallet så hade ju de tveklöst skilda åsikter.
Ja.
Jag tror att det resulterade i att både Matt Kemp och Robinson Chirinos blev såklart egentligen ejectade då. Och jag vet inte om, det känns som att Kemp får väl kanske en match, men jag tror Chirinos kan få en till match för att han vevade till.
Ja,
han var den enda som slog.
Mm.
Men vi kan ju bara nämna då i sammanhanget att Dodgers vann den här matchen i extra innings.
Ja,
så att Kemp drog det längsta strået.
Ja, Dodgers som ju faktiskt går väldigt bra nu.
Ja,
i
en division som inte är lika bra som de var inledningsvis. Men Arizona har ju hittat tillbaka formen. Det är lite kul.
Absolut. De är faktiskt ett av de hetare lagen efter att ha varit absolut iskalla i stora delar av maj egentligen.
Mm, precis.
Mm. Ja, men bra. Men det händer ju saker på Yankee Stadium också. En yngling som faktiskt har en nickname Childish Bambino, hörde jag.
Oj, det var ytterlighet på smeknamn.
Ja, exakt.
Barnslig liten kille.
Jajamän, 19-årige Juan Soto då, i Washington Nationals som vi har snackat en del om. Och han har gjort en helt fantastisk resa måste man väl säga på bara några månader. För några månader sedan, alltså för, jag läste någonstans, 65 dagar sedan, då spelade han för Hagerstown Suns i Low A, alltså den lägsta minor league-ligan i South Atlantic League. Hagerstown Suns ligger ju sist i den ligan.
Just det.
Så där spelade han för 65 dagar sedan. Hagerstown förresten är ju de som, jag som bor på Hisingen kan ju mitt Volvo.
Ja, det är klart.
En stor Volvo-hubb där.
Aha,
i Hagerstown.
Okay.
De köpte ju, jag tror, om de heter Mack Trucks.
Ja, ah, just det.
En superstor sån här
lastbilstillverkning
där. Ja, just det. Så att Hagerstown är ett litet Volvo-näste i USA, om jag inte minns helt fel. Ja, i alla fall, där spelade Juan Soto för 65 dagar sedan. Nu slår han 2 homeruns på, ja, ska jag säga att det är baseballvärldens största scen.
Det får man säga, absolut.
Och ja, med 2 homeruns i en och samma match så blir han ju, ja, den femte yngsta att göra en sån multi-homerun game.
Ja, det är ju fantastiskt alltså. Och vi pratade om Juan Soto för, var det 3 avsnitt sedan eller sånt där?
Något sånt.
Ja, då slog han, var väl den en av 3 yngsta att slå en homerun i sin debut eller någonting på 30 år eller sånt där.
Yes, yes.
Och då pratade vi också om det du nämnde här, att han har ju verkligen flugit genom de olika divisionerna. Det är löjligt att för 65 dagar sedan han spelat single A baseball och så nu slår han 2 homeruns på Yankee Stadium.
Ja, det är coolt. Och med sina 19 år och 231 dagar så är han ju faktiskt yngst, allra yngst sen Atlanta Braves Andrew Jones slog 2 homeruns i samma match 1996. Och yngsta spelarna att slå 2 homeruns i samma match på Yankee Stadium faktiskt sedan Ken Griffey Jr. Och då får vi gå tillbaka till slutet av 80-talet. 89.
Oj, the kid.
Det är ganska långt, långt, långt innan Juan Soto ens var påtänkt.
Ja, det är just det.
Ja, född 1998.
Åh, oh, herregud.
Ja, men det är häftigt för han håller ju faktiskt en plats även fast Washington börjar få tillbaka många av sina skadade spelare.
Ja, det kan vi förstå.
Vi var ju lite osäkra på det förra veckan när jag för mig och vi skulle kolla upp det och så är fallet. Han har faktiskt spelat 20 matcher nu sedan han blev uppkallad och har ju ett batting average på 344. Han har slagit 5 homeruns i majors då. Och det som är väldigt spännande, jag såg en tweet om det, var ju att han faktiskt bara har 11 strikeouts. Det är bra.
Ja, det är riktigt
i
bra.
I de här tiderna.
Verkligen.
På sina 20 första matcher då. Som orutinerad 19-åring.
Gött. Ja, men det lär vi få höra mer om honom, kan jag tänka mig.
Rolig kille. Absolut. Ja. Men sen har vi en annan kille som är ny i ligan som det går lite sämre för, va?
Ja, eller på planen går det ju väldigt, väldigt bra. Eller gick väldigt, väldigt bra.
Det gick bra, ja.
Vi pratar ju om Los Angeles Angels dubbeltrubbelspelare Shohei Ohtani, pitcher / DH som i fredags placerades på disabled list med en grade 2 sprain på hans ulnar collateral ligament i hans högra kastarm. Och vad är nu ulnar collateral ligament?
Ja, vad är det?
Jag vet inte. Men det är du som har doktorerat i det. Vad heter det på svenska?
Ja, jag har ingen aning. Men det är i alla fall senan där som fäster i armbågen, om jag inte minns fel. En av dem.
Kan det vara det ulnar kollaterala ligamentet på svenska?
Ja, men det är mycket, mycket möjligt att det är faktiskt det.
Ja.
Men det som var intressant var ju att han klev ju av den matchen för att han började få blåsor, va?
Ja, precis.
Och gick ju till läkaren och sa ju då att han började känna att han var stel i armbågen, va?
Ja, det var efter de hade tömt blåsan på, antar att han hade vätska då, så nämnde han då det.
Ja. Och då gjorde de väl en magnetröntgen och då visade det ju just den här att den är lite söndersliten då, den här scenen som ju, när den helt går av så är det ju en Tommy John surgery som gäller.
Ja, och då kallas det en grade 3 sprain då.
Ja.
Och ja, det var alltså förra onsdagen som han startade mot Royals, gick ut efter 4 innings, efter bara 63 kastade pitchar då. Okay, och sen på torsdagen så fick han den här, vad kallas det nu?
Domen?
Nej, injektionen.
Jaha, platelet rich plasma injection.
Just det, med stamceller. Och sen så på fredag, i fredags så placerades han på disabled list.
Mm.
Bara så vi får kronologin korrekt här.
Exakt.
Och ja, vad är det här injektionen då? Det är ett, alltså ett alternativ till Tommy John surgery, eller hur?
Ja, den här finns ju faktiskt, eller en sån här PRP-injektion som det kallas i Sverige. Mm. Används faktiskt för när det är håravfall och prylar på G. För att Jaha. Det är en del av den här regenerativa medicinen som kommer. Alltså när saker och ting ska återskapas.
Just det, precis. Och vi snackade om det innan vi började spela in här, att jag var ju överraskad att sån här stamceller, när man började forska på det, så kommer det från foster.
Yes.
Och det rimmade inte helt okej med det konservativa USA, men då upplyste det mig om att de har gjort lite framsteg på den fronten.
Ja, man kan ju ta fram såna här stamceller på konstgjord väg som också kan... Ja, det stamceller gör, eller de kan ju bli vilka celler som helst som en vuxen människa har.
Så ja, precis.
De anpassar sig och ja, det är väl den här plasma-cocktailen liksom som de skjuter in. Det är ju då, dels är det de här platelet, det är ju blodplättar på svenska, eller trombocyter, de här, ja... Nu jävlar är det
Dr. Niklas.
Blodet består ju av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar.
Mm.
Och på fredagar även 13% alkohol.
Så är det. Det stämmer.
King of beers.
King of beers.
Ja, nej, men i alla fall så då är det de här blodplättarna man tar tillvara på, för de har också en väldigt bra egenskap att de släpper någon typ av tillväxtgrej som gör då att hjälper kroppen att hjälpa sig själv.
Var det så du skrev i din avhandling?
Ja, exakt.
Så släpper typ någon, vad var du sa?
Tillväxtgrej.
Tillväxtgrej. Ja, var bra avhandling faktiskt, jag läste det.
Ja. Men det här ska då stimulera läkningsprocessen i hans armbåge då, tillsammans med de här stamcellerna då, som kan bli ja, vilka celler som helst. De blir armbågsceller.
Ja, så kan det bli. Ja. Och ja, men vi kan väl nämna då att för de som kanske ställer sig skeptiska till den här vad kallas det? När man,
behandlingsformen.
Behandlingsformen, ja, tack. Så har ju faktiskt Angels lyckats med det tidigare. Jag tror faktiskt vi pratade om det för 2 år sedan i podden, att deras starter pitcher Garrett Richards råkade på exakt samma sak och fick en precis sån här behandling och ja, blev frisk. Undvek Tommy John. Och det är samma sak med Masahiro Tanaka i Yankees, som gjorde samma sak 2014, tror jag.
Ja, de klarade sig utan operation.
Ja, men ja, som jag fattar så känns det som att stämningen i överallt annat än i Angels läget är ganska pessimistisk.
Mm.
Angels försöker naturligtvis hålla något slags ansikte utåt, eller profil utåt, och att det är inte så farligt, och vi hoppas att det här kommer att gå bra. Och han ska ju utvärderas om 3 veckor och se hur den här behandlingen har, hur kroppen har svarat på den här behandlingen.
Ja. Men, och det är ju faktiskt så att det är ju hårt slag för Angels, för det här är ju egentligen som att man på en dag skulle tappa kanske i alla fall sin delad bästa pitcher och sin andra bästa slagman
i ett och samma svep.
Ja,
det är rätt tufft när man slåss i en så pass hård division som American League West, där vi har regerande mästare Houston Astros, också ett Seattle Mariners som ja, fortsätter överraska helt sanslöst. Så att, ja, det måste vara jätteknäckande för Angels. Och så är det ju, han har blivit lite grann av en, alltså jag skulle inte säga en temporär face of the franchise, men visst har väl hans hans impact på laget sen han kom, och det är hans bedrifter och snackisarna och uppmärksamheten, och måste påverka laget positivt.
Ja, ja, och det är ju liksom stora happenings liksom i hela baseball USA de kvällarna han framförallt ska pitcha. Alltså Twitter går ju bananas då, och det är jättetråkigt.
Ja, visst är det. Det är bara hoppas att. Men vi kan också bara säga det både Angels och alla de övriga MLB-lagen visste ju om att innan han togs till MLB så led han ju av en grade 1
ja.
Sprain.
Yes.
Så att de visste ju om att riskerna fanns där. Mm. Och då kan vi diskutera, de har ändå varit ganska konservativa vad det gäller hans starter, eller hur? Mm. Han hade ju kunnat matchas mycket hårdare.
Ja, ja, det var ju för 2 veckor sedan eller någonting, så hade han ju 10 dagar mellan starterna, eller hur?
Mm, just det.
Så att frågan är om de kände på sig något, eller om det här liksom har varit lite av en... Mm.
Men har han matchats för hårt med tanke på den medicinska bakgrund han hade när han kom till USA?
Ja, alltså uppenbart har han väl det, men jag tror liksom inte att det är... nej, alltså han måste ju ta eget ansvar om man överhuvudtaget skulle känna någonting sånt här, alltså tidigare, så att det här kan ju absolut inte, tycker inte jag, belasta klubben. Jag tycker de har varit ganska restriktiva i hans pitchen ändå.
Ja, det är sant. Det kan ju vara så att han inte har vågat säga någonting också, det vet jag inte.
Nej, men så är det ju
faktiskt. Men tråkigt är det. Det vill bara hoppas att vi får ett green light om 3 veckor, att han får fortsätta.
Ja, det är väl troligtvis så liksom, när han väl satt hos doktorn där med sin och tömde sin blåsa. Inte den blåsan kanske.
Nej, men det kanske var absolut.
Så var det väl dags att komma clean helt enkelt.
Ja, precis.
Men om du hör någon som smäller mot mikrofonen här, så är det bara mitt stetoskop.
Ja, det är så. Ja. Du har nästa podcast att spela in.
Ja, exakt. Ja. Yes. Ja, nej, men vi får hoppas på ändå bra nyheter där, vad det lider. Vad sa du? 2 veckor? Eller?
3 veckor. Och då antar jag att det är från i fredags då, när han fick själva behandlingen.
Så 2 veckor kvar. Bra. Vad har vi sen då? Sen har vi lite annat som har hänt, framförallt i media, va? Ska vi säga.
Ja.
Utanför planen har det ju blossat upp en liten debatt.
Ja, huruvida Bryce Harper ska heta Bryce Loser.
Ja, tydligen är det någon väldigt bitter executive som tycker det.
Eller? Ja, så är det. Alltså, det har ju varit en ganska, ja, åtminstone 1 eller 2 års tid, tror jag. Förra säsongen hade ju Bryce Harper en liten dipp-säsong, så har det varit lite debatt om han är överskattad som spelare.
Ja.
Och då var det någon snubbe, Robert Murray på frsbaseball.com, va? som fick frågan om huruvida Bryce Harper var överskattad. Och då så presenterade han sitt svar i en artikel, och sen så började det smattra till i inboxen i telefonen, va? I sms-inboxen.
Ja, exakt. Och det var väl från en, ja, en anonym executive i National League. Eller ja, det som står är a top National League executive.
Ja, så det är ju från något lag då i National League, en executive då, som har gett sin åsikt i det hela via 3 sms.
Vad stod det då?
Ja, kan jag ta det på engelska eller?
Ja, gör det.
Ja. Första smset då. He's simply overrated. The good ain't worth the bad. He's a losing player. Cares about himself more than the team. If I was in charge and had money, my team would not pursue him. We would use that money to sign 2 to 3 winning players. Och det räckte inte, tyckte han. Utan då kommer text nummer två här. He's a losing player. I would not sign him. I would use that money to sign 2 to 3 winning players.
Okej.
Okay. De har satt med flaskan där någonting. Alltså.
Jag tror, undrar vad vi har för timestamp på de här sms'erna.
Exakt. Och sen då kom sista sms'et då. If he gets more than 10 years, $300 million, I'd be surprised. I would not give him 10 years period. And certainly not at that AAV. Vet jag inte vad AAV är för något.
Annual average lön.
Ah, okay. Mm. He's just not worth it. He's a selfish losing player. Det var ju... Ja, han skrev ju inte orden direkt.
Nej, det gjorde han inte. Och visst, både bitter och kanske inte helt jättenykter känns han ju. Det var ju i något av de där första sms'en där om han, säger ju den här executive att om hans lag hade liksom de här pengarna. Mm. Så det känns ju nästan som att det är från en liten mindre National League-klubb, va?
Ja, det känns inte som en big market-klubb direkt.
Nej.
För Dodgers skulle kunna sopa fram de där pengarna utan att blinka till exempel.
Ja, men det här sätter ju också lite lampa på det vi sa, för vi har ju tagit upp det för något avsnitt sen, att det för något år sedan ryktades liksom om att Bryce Harper skulle få ett kontrakt värt 500 miljoner. Men nu snackas det ju om 300 miljoner här, och till och med det tycker ju den här är alldeles för mycket pengar.
Ja. Och ja, precis som du säger, vi har pratat om det, att klubbar tenderar mer nu att bygga sina prospects, att lite, ha lite längre perspektiv i hur de bygger laget, istället för att på gammalt Yankee-vis och i viss mån Red Sox-vis då, de senaste åren klippa stora free agents för höga summor. Ja.
Men vi, alltså, om han är värd de här pengarna eller inte är ju en sak, men att han är en losing player, det vet jag inte. Vad säger vi om det? Eller, det kom väl även ett svar från Nationals GM Mike Rizzo, va? Gjorde inte det?
Ja, exakt. Han var ju skogstokig. Han skrädde ju inte heller orden, utan han menade på att liksom, alltså, själva utgångspunkten från de här sms'en är helt fel, därför att Bryce Harper är en vinnare. Han har alltid varit en vinnare hela sitt liv. Han blev rookie of the year, han är en 5-time all-star, en National League MVP och har vunnit mer matcher sen han blev uppkallad än någon annan aktiv spelare nu i Major Leagues då. Och tyckte att det här var feg sensationsjournalistik. Då tror jag han menade på att den här executiven då inte vågade gå ut med namn, utan han var anonym då. Och sen så var det ett tweet då, apropå a losing player, som säger då att Nationals är ju 473 vinster, 357 förluster när Bryce Harper är med i line-upen. Och det är alltså en winning percentage på 570 sedan 2012.
Ja.
Och så ställer sig frågan, hur många lag förutom Nationals har varit så bra under det här tidsspannet? Jo, Dodgers med en winning percentage på 571% då.
Ja, samma. Ja,
ja. Så att frågan är, är det köpsnack där för att få ner prislappen på Harper, eller var det en bitter small market team executive som satt med, vad heter det, hakan ner en Jim Beam flaska
Jag tror faktiskt inte att det är köpsnack för att få ner priset på just det här. Tror jag nog han, det känns ju inte som att han överhuvudtaget ens tänker köpa Bryce Harper.
Nej.
Han är nog bara bitter. Men sen kan man ju diskutera det här med Bryce Harper. Visst, han visar upp en bra statistik med sitt lag under regular season. Men vi vet ju alla att det inte går lika bra för Bryce Harper och Nationals när det är dags för slutspel.
Nej, de har inte kommit längre än till Division Series.
Nej.
Vilket har varit en snackis efter varje gång de har gjort det, med tanke på det lag de har haft.
Ja,
under
så
det
är ju frågan kanske om han är en spelare liksom som kan bära ett lag i slutspel, men för det behöver man ju inte vara en losing player såklart.
Nej, men jag kan väl delvis hålla med, eller i varje fall ifrågasätta, precis som du säger, det här med lagspelare, att han kanske ibland, eller jag får det intrycket att han ibland kanske spelar bara för sig själv.
Ja.
Och alltid går omkring och är butter och liksom, han verkar lite småbitter att han är i Nationals.
Ja, men lite grann. Så att, ja, vi får väl se hur länge han är det.
Ja, precis. Och hur det går för Nationals. För att till slutspel kommer de ju definitivt att komma. Tror jag.
Ja, i alla fall en... Om de, ja, de kommer ju mycket, mycket troligt ta National League East till slut.
De... Ja, och skulle de inte göra det så blir det nog ett wildcard.
Ja, det stämmer.
Så får vi då se om han kan svara upp mot den här kritiken. Han har ju haft en lite sämre säsong än tidigare. Han har ju, jag vet inte hur många homeruns hade han nu. Han hade 17, va? Eller 19, när fan var det nu?
Mm-hmm. 19, va?
Ja, jag tror det. Och bra on-base percentage, helt okej. Och ett OPS upp mot 900. Men det är väl hans batting average som inte är så lysande. Det är väl 2,28 sist.
Ja.
Tror jag, något sånt. Så att det är ingen dundersäsong, men ändå, man kan inte kalla honom en loser på grund av den säsongen.
Nej, absolut inte. Men mycket står på spel med det här nya kontraktet som ska signas. Men han är väl ändå inte... den största sportfiguren i Washington de här dagarna, för det var ju faktiskt Washington Capitals vann ju faktiskt Stanley Cup här, och när gjorde de det? Hur många dagar sedan?
Oj, ingen aning, en vecka sedan eller?
Ja, någon fråga Ovechkin hur många dagar sedan det var.
Jaha, vad sa han då?
Jag tror inte han har så jättestor koll.
Nej, han har spenderat 95% av alla vakna timmar med att dricka den här Stanley Cup-bucklen.
Exakt.
Och du har ju skickat några riktigt sköna filmklipp från, jag vet inte vems, det här när han stod i grillen, vems Instagram-konto var det? Var det hans fru sen?
Ja, men det var nog bara en fru eller flickvän.
En fru.
Med hashtaggen summer, ja just det, nuvarande fru
ja.
Summer of Ovi är hashtaggen, så att där kommer man att kunna följa hans framfart.
Ja.
Tänkte när den bucklan ska
ja, det kan ju inte vara originalet.
Ryssland,
det kan jag inte skicka med originalet, alltså, det är så mycket hål i huvudet på det så att det finns ju inte. Herregud alltså.
Ja.
Ja, nej, men, ja. Så, jo, han var ju hos Jimmy Fallon också. Han och, vad heter han? Braden Holtby, va?
Ja, Mollisen, ja.
Ja, fick de också dricka i bucklan med sugrör då. Ja. Jag tror inte det riktigt gick till så i omklädningsrummet. Så att, vi har en riktigt skön praktfylla.
Nej, men de lyfte ju faktiskt ner honom i den. Det var ju typ fyra,
ja, just det, som var det.
Medspelare som höll i honom och liksom doppade ner han i ölen, i den här översta Stanley Cup-bucklan.
Ja. Lord Stanleys buckla. Ja. Men visst, man kan ju inte mer än bara vara glad för Ovi.
Nej.
Han är verkligen värd det. Och kul att Niklas Bäckström, Felix, ja, du hade fan en fråga till mig.
Ja, exakt.
Och så äntligen fick lyfta den. Bägge har många säsonger i Capitals.
Även om det var en fantastisk säsong, givetvis, även av Vegas Golden Knights.
Ja, laget som bokstavligt talat plockades ihop under en draft för ett och ett halvt år sedan. Eller nej, ja, ett år sedan typ.
Mm. Och svetsades samman under de här Las Vegas shooting i höstas.
Ja, precis. Du drog lite paralleller till det med Houston Strong och Boston Strong i MLB.
Mm. Nej, men att det just kan vara sådana här externa händelser som kan få ihop just ett lag. Kanske är det Bryce Harper behöver.
Ja.
Well, det är om Nationals Bryce Harper och om han är en losing player eller inte. Jag vet inte, vad tycker vi? Kommer vi fram till det eller?
Nej, alltså en losing player är definitivt inte. Alltså jag sa ju det. Alltså, däremot, som lagspelare kan ju jag ifrågasätta honom. Och som du var inne på, att det här med att bära ett lag, det har ju misslyckats med i slutspelet.
Jag tror inte att han kommer bära sitt lag fram till World Championship. Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Även om Max Scherzer är ju helt fantastisk. Som vi sa i förra veckans avsnitt. All right. Yes. Då ska vi se. Har vi fått någon fråga den här veckan?
Ja, det har vi ju. Från Daniel.
Ja, på Twitter var ju det, eller hur?
Ja, det var det.
En tweet av våran mäste twittrare Erik.
Exakt. Ska jag dra den så kan du förklara den.
Ja, gör det.
Frågan lyder som följer. Yes. Har någon Cy Young-kandidat haft fler förluster än vinster? Känns som att det inte är omöjligt för DeGrom, alltså Jacob DeGrom i New York Mets. Mm. Fråga till podden kanske.
Mm. Och varför den här frågan dök upp var väl egentligen för att Erik då tidigare på kvällen hade twittrat att DeGrom är läskigt bra.
Mm.
Det är de goda nyheterna. De dåliga nyheterna är ju att Mets är tyvärr bottenlöst usla just nu. De förlorar alltså 8 av 10 matcher med en starting pitcher som under de här 10 matcherna har haft DeGrom på kullen och då kastat haft en era på 0,87.
Ja, det är ju alltså DeGroms senaste 10 start, va?
Ja.
Mm.
Och Mets är ju 2,8 i de 10 matcherna.
Ja. Och vad hade han för era så? 0,87, ja.
Ja.
Och ett opposing betting average på 1,98.
Ja, och DeGrom har alltså strikat ut 83 personer på 62 innings och bara haft 17 walks.
Ja.
Alltså, de här siffrorna, det är helt otroligt att man ens ska kunna förlora 2 av de här matcherna. Men
ja.
Mets lyckas alltså förlora ändå 8 av 10 av DeGroms senaste 10 starter. Och det här fick då Daniel Rniemi att fundera då på om någon Cy Young-kandidat haft fler förluster än vinster.
Mm, hur ligger det till med det?
Mm. Svaret på den frågan är faktiskt nej. Och den som har kommit närmast är ju King Felix Hernandez, som ju hade ganska mediokra 13-12 när han vann då Cy Young Award 2010. Före David Price för övrigt.
Mm.
Det blev typ första gången som den nya tidens statistik verkligen liksom trumfade över såna old school stats.
Ja.
Så det blev lite av ett systemskifte här. Alltså, även om wins då fortfarande spelar in till viss del förstås. Alltså framförallt de här pitcher wins då.
Mm.
Särskilt hos många av de här äldsta stötarna som ju röstar på vem som ska få den här Cy Young Award. Så ja, så svaret på frågan är rätt intressant just för att det blev faktiskt lite av det breda erkännandet av den nya tidens sätt att analysera baseball.
Ja, det är superintressant och vi har ju här i podden kategoriskt sågat win-loss-statistiken för pitchers som är alldeles för vad säger man? För otidstypiskt. Alltså,
ja.
Och det fanns ju ett till exempel på det.
Jo, nej, men det är vad jag skulle säga för frågan här. Daniel kanske inte blir supernöjd med svaret för han säger att har någon Cy Young-kandidat. Nu var ju det här liksom den som till slut hade vunnit hela Cy Young-grejen. Award. Men så närmast då var ju King Felix med 13-12 då.
Mm.
Men det spelar ju absolut roll vilket lag man spelar i. För att inte tala om Mets. Men vad sa du? Ja. Vi hade till exempel på old school stats versus new school stats, eller?
Ja, för där då old school statsen vann. I och med att Miguel Cabrera han slog en vad heter det nu?
Triple Crown.
Triple Crown 2012. Mm. Samma år som Mike Trout då hade en WAR, en win above replacement på 10,5. Alltså han på eget egen styrka så vann han 10,5 matcher till Angels då, medan Miguel Cabrera hade då 7,5 eller sånt där.
Yes. Så det skulle egentligen vara där tycker man då egentligen att Mike Trout skulle ha tagit hem den här MVP award.
Ja, precis.
Mm. Men
så är det. Ja. Men det är som du säger, det är kul att det är en ny era som börjar där man tittar på lite annan statistik än den gamla old school statistiken.
Mm. Nej, men det är ju lika korkat som saves liksom. Vem tar det på allvar?
Ja, precis. Det är sant.
Yes. Ja, men det var bara ett exempel på lite av det snacket som har rullat på på Twitter den här veckan. Och, ja, det händer mycket där, så att följ och ställ gärna frågor. Antingen för svar i veckans MLB-podden, eller om ni bara vill tjabba lite med oss och Erik som är flitig på tangentbordet där.
Mm.
Väldigt roliga diskussioner och många härliga pitcher-giffar han lägger ut där, den gode Erik. Mm. Veckans MLB helt enkelt.
Mm.
Annars om ni tar Twitter så kan det, går det alltid bra att mejla till
hello@sundayfunday.se.
Yes. Den kan ni vid det här laget.
Mm-hmm.
Mm. Vad säger du? Helgen ser vi väl fram emot?
Ja, eller gör vi det? Jo, det gör vi såklart. Det gör vi alltid. Men,
men kanske inte en matchup, eller?
Nej, veckans eller helgens interleague matchup kanske är den sämsta ever, eller vad säger du?
Ja, alltså när Miami Marlins ska åka till Camden Yards och möta Baltimore Orioles så är det ju inga direkta vinnare som möts.
Nej, tillsammans är det alltså över 40 matcher bakom då, och ja, jag skickar ett meddelande till dig där att deras sammanlagda winning percentage 382 och 284 är ju sämre än vad både Yankees och Boston har för tillfället.
Ja, men exakt. Det är ju lite tufft och extremt dåligt. Kommer någon att vinna de här matcherna?
Nej, jag tror inte faktiskt. Det kommer bli extra innings 40 per match. Och vi kan direkt säga att den här matchen kommer inte bli Sunday Night Baseball matchen.
Nej, exakt. Men vi har ju faktiskt en del väldigt intressanta möten. Bland annat så är det faktiskt ett lite oväntat stormöte i American League då, där lagen med flest segrar, Seattle Mariners, åker till Fenway Park för att möta Boston Red Sox. Seattle med sina 44 vinster mot Bostons 47.
Seattle som du tog gift på.
Ja, att de skulle sjunka i AL West. Ja.
Superjinxarna har slagit till igen, fast åt andra hållet.
Ja, men exakt. Och nu börjar ju Mariners snacka om att Robinson Cano inte är deras första val vad gäller andra basman.
Nej, det förstår jag också. Och det är väl även snack om att de är ute efter en pitcher här för att kunna ta sig till slutspel och kunna göra bra ifrån sig. Det är de som har, är det 18 år sedan de var i slutspel senast? De har ju den längsta slutspelstorkan i hela MLB.
Mm. Så det vore ju kul, verkligen. Och sen kanske det är sista chansen för Minnesota Twins i helgen att hänga på racet i American League Central. De är ju faktiskt 5 matcher bakom Cleveland när de åker till Cleveland för att möta Indians. Det är ju tufft. Där behöver de ju helst ta 2 av 3 matcher alltså.
Ja, det måste de definitivt göra. Cleveland som har liksom lyckats gneta sig till toppen och till och med liksom fått en ganska behaglig ledning efter att till och med ha legat under 500 varje tag i ledning.
Jajamän. Så att nu börjar väl maskineriet jobba igång här.
Mm. Och sen så har vi ju ett rivalmöte i National League Central. Om vilka som ska hänga på, inte överraskningslaget efter deras förra säsong, men ändå att de ligger i toppen, Milwaukee, när Cubs drar till St. Louis.
Mm. Cubs ligger ju 1,5 match bakom och St. Louis 4 matcher bakom, så att det är väl nästan allra viktigast för Cardinals att i alla fall försöka knipa 2 av 3 mot deras nemesis Chicago Cubs. Vi får se hur det går.
Mm. Yes.
Och lite liknande läge i National League West där vi också har 2 rivaler som ska försöka hänga på då Arizona Diamondbacks.
Mm.
Som har blivit heta som du sa här i början av avsnittet. När San Francisco Giants som är 4,5 match bakom ska åka till Dodger Stadium och möta Los Angeles Dodgers som ju faktiskt bara är 2 matcher bakom Arizona.
Ja, vi får ju faktiskt inte glömma bort San Diego Padres som också har lyckats gneta sig.
Nej, det är
hänga kvar.
Fantastiskt.
De är 5 matcher bakom tror jag. Men har en svår, jag tror att de ska till Atlanta va.
Mm, kan det vara så.
Visst är det så, precis.
För att bekänna färg.
Precis, tuff matchserie, men det är ju kul att den divisionen är så pass öppen ändå fortfarande.
Ja, verkligen.
Ja.
Oh, and we're out.
Ja, så är det. Chipparella på er.
Ciao. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied. You were never satisfied. You made three strikes and now you're out.